Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Du lyssnar på Jag är svensk med mig Vivian Treskov.
Med Zena Fialdini.
Känner du dig på G då, Zena?
Ja, men såklart det gör. Vi ska ju träffa eller prata med Karin och ha henne som gäst, så att jag känner mig super på G.
Ja, men det är bra, det är bra. Jag med. Jag känner mig också väldigt på G. Och våran veckans svensk, hon har ju faktiskt utvandrat från Sverige och invandrat i ett annat land. Och vilket ska hon få berätta själv? Jag är också väldigt spänd för dagens inspelning, för att hon är inte med oss här i studion. Alltså hon är med på Skype idag. Hon är vår mystiska veckans svensk och hon är ingen mindre än underbara Karin da Silva. Välkommen Karin!
Välkommen!
Tack så mycket! Hej!
Hej!
Hej! Vi ser inte dig men vi hör kärleken ändå.
Ja, då känner ni och hör rätt. Här är massa kärlek.
Ja, men vad bra. Härligt. Berätta om din bakgrund och vad du gör.
Ja, jag heter alltså Karin da Silva. Folk känner nog mest igen mig, i alla fall våran generation skulle jag säga, från Let's Dance. Där jag var med de första 3 säsongerna som en av proffsdansarna. Så där drog jag runt på lite kärar i några år. Och sen har jag jobbat mycket med tv. Jobbat på TV4, TV3, gjort mycket. Och nu så håller jag främst till på sociala medier, Instagram bland annat. Och sen har jag även en podcast och nu finns jag också på YouTube. Jag finns lite överallt.
Du finns överallt?
Jag finns överallt och framförallt så finns jag i Belgien.
Ja, men fantastiskt, men kan du berätta om din etniska bakgrund också?
Absolut. Jag är ju född och uppvuxen i Sverige. Men jag har en pappa som kommer från Portugal. Okay. Så jag är halvportugis. Tyvärr kan jag inte portugisiska. Men jag märker ju av i mitt sätt att vara att jag är inte helsvensk.
Mm. Och du berättade att du har flyttat till Belgien. Du befinner dig alltså just nu i Belgien?
Ja, en halvtimme utanför Bryssel i Waterloo heter det.
Varför har du flyttat dit?
Min man jobbar inom EU. Han sitter i det europeiska ministerrådet. Har hand om transportfrågor. Han för Sveriges talan när det kommer till transportfrågor helt enkelt. Så då fick han jobb här för 2,5 år sedan. Så då flyttade vi hela familjen hit.
Och det är ändå så, alltså för mig som aldrig varit i Bryssel eller i Belgien överhuvudtaget, det är exakt den kopplingen jag har. Liksom. Det är EU, det är det man vet och det är det jag känner till. Så det ska bli jättekul att få höra, liksom, när du får berätta mer om hur du bodde just där och utvandrat just Belgien.
Verkligen.
Eller du Vivian, har du något mer koll
på? Nej, jag har inte varit där heller. Nej. Det ska bli jättespännande att få höra mer. Ja. Trivs du bra? Trivs du bra i Bryssel?
Vi trivs jättebra. Framförallt är man ju orolig när man flyttar utomlands, är man ju orolig, om man flyttar med barn, så är man ju orolig att de inte ska trivas. Men de trivs hur bra som helst. Vår yngsta, han var ju 2,5 när han flyttade, så han har ju bott lika länge här som han har bott i Sverige.
Ja, och barn är ju så otroligt bra på att anpassa sig, otroligt mycket snabbare och bättre än vi vuxna. De hittar ju sin plats, tack och lov, oftast i alla fall, väldigt snabbt. Så det är ju väldigt tacksamt så.
Ja, gud ja. Men de har inte sagt en enda gång på de här 2,5 åren att de längtar hem. Så det
men vad går den för skola? Går de i svensk skola eller går de i internationell skola?
De två första åren gick de i en internationell skola men på en svensk sektion. För vi ville att flytten skulle bli så smidig för dem som möjligt så att de inte bara kastades in i en skola där de inte förstod ett ord vad någon sa. För båda mina barn har de väl ärvt av mig. De pratar väldigt mycket. Och då om vi skulle ta bort det från dem.
Det känner vi igen, vi är likadana. Men,
ja.
Det har vi alla gemensamt.
Ja. Men om vi skulle ta bort den biten från dem så kände vi så här, då kommer den här omställningen bli alldeles för stor. Så då, därför började de i en svensk sektion så att de liksom, ja, men kunde kommunicera med sina kompisar. Men sen så nu efter sommaren så flyttade vi dem till en helt internationell skola. Och nu kan ju våran 8-åring, han pratar ju flytande engelska. Och våran 5-åring, han kan nog mer engelska än vad vi tror. Men båda är så orädda så de pratar liksom, om det är något de inte kan på engelska så tar de det på svenska med en engelsk accent typ.
Underbart.
Det är ju perfekt. Men du är en svensk som har utvandrat och är nu en svensk invandrare, eller hur? Det blir ju så.
Ja, precis.
Känner du dig som en invandrare?
Ja, det som är lite märkligt här är att vi bor på ett ställe där det, i Vatrlo där vi bor, så finns det väldigt mycket internationella skolor. Så hit, här bor det nästan bara invandrare. Så jag har ju typ fortfarande aldrig träffat någon som kommer från Belgien.
Efter 2,5 år.
Ja, okej. Så att jag förstår. Ni har ett community av expats, liksom lite så.
Ja, men verkligen. Och detta gör ju att man får en helt annan förståelse för, ja, men för invandrare i Sverige till exempel, som håller sig till sin klick av landsmän, för det är ju det är en trygghet på ett helt annat sätt, så det har man verkligen fått en helt annan förståelse för nu när man är i samma situation.
Ja, det förstår jag, det blir som en egen by, man har liksom
ett community.
Ja, exakt, man har sitt eget community. Men Zena, du har ju bott i flera andra länder än Sverige. Vilket land bodde du i längst, förutom Sverige då?
Längst bodde jag i Indien.
Kände du dig som en invandrare när det var Indien? Ja. Och i så fall, ja, varför då?
Jo, men det är ju lite där vi som just där koderna, kulturen, sättet att uttrycka sig på.
Umgicks du mest med indier då, eller var det, umgicks du mycket med svenskar?
Nej, jag umgicks inte ens med svenskar heller faktiskt.
Fanns kanske inte så många svenskar?
Nej, det fanns faktiskt inte så många, eller det fanns inga svenskar när vi bodde där. Så att jag umgicks med andra, liksom, ja, men främst människor från, som faktiskt inte så många inder, men människor från olika delar av världen som var expats. Så det var mer den anledningen att vi båda hade gemensamt att vi inte liksom...
Ni sökte till varandra,
precis.
För att ni hade det gemensamt.
Ja, och hade varit svenskar hade jag säkert sökt mig till dem också, men nu var det inte så. Så att,
Jag har ju bott i Italien i 10 år. Och i början så kände jag mig verkligen som en gäst eller temporärt eller invandrare, man ska säga. Men för mig kom vändpunkten när jag lärde mig språket. Mm. Alltså inte bara lärde mig språket, när jag lärde mig språket riktigt bra. För då kände jag att jag förstod humorn, jag förstod, precis som du säger, koderna, nyanserna. Jag förstod kulturen och människorna mycket bättre. Alltså samhället i stort. Och då gick jag faktiskt från att känna mig som en gäst till att känna mig hemma. På ett helt annat sätt faktiskt. När jag behärskade språket, då kände jag också att det här var mitt nya hem. På ett annat sätt.
Och det är precis det som jag tror är största skillnaden. Jag kände mig aldrig som indisk. Främst för att jag lärde mig aldrig, nu har ju de flera olika språk, men jag lärde mig inte liksom hindi eller marathi som man talade just i den delen där jag bodde. Så att det kan nog vara en stor anledning till faktiskt att jag inte kände mig helt hemma eller som att det vore mitt hemland liksom.
Ja, men jag tror, jag tror jättemycket verkligen på språk. Jag tror språk är barriären som när man har det gemensamt så förstår man ju varandra på ett annat sätt. För som du säger, det är inte bara orden utan det är ju koderna, det är ju nyanserna, det är ju
kommunikationen.
Allt bakom orden. Mm. Och den tror jag, och det går inte riktigt att komma in 100% om man inte förstår den delen, tänker jag i alla fall.
Men det makes a point som jag hade uppenbarligen alltså, bevisligen inte kände mig helt hem. Men, av en anledning, eller? Ja, det kan vara.
Och det är där det har skitit sig för mig också, kan jag säga.
Är det språket, eller?
Har det skitit sig helt? Det funkar inte.
Jag trodde ju, jag läste franska på högstadiet och var duktig på franska. Kunde liksom, som jag minns det som, så var jag kanonduktig på franska.
Visst talar man både tyska och franska i Belgien?
Franska och flamländska.
Okej, ja.
Om du tänker dig holländska... och sen så drar man det baklänges och sen så dricker du 7 glas vin på det. Då kan du typ flamländska.
Världens enklaste språk med andra ord.
Väldigt roligt ur sig i fall om det är så.
Exakt.
Jag ska bli alkad bara på.
Och du talar inte något av dem med andra ord.
Nej, men jag trodde som sagt att min franska skulle komma tillbaka när jag flyttade hit. Men jag kommer inte ihåg ett ord. Och det är så pinsamt. Och både jag och min man, vi har liksom tagit franska lektioner och tänker att nu ska det komma tillbaka. Men i och med att vi umgås med andra svenskar, norrmän, engelsmän, tyskar, alltså då är ju det, då pratar man mest antingen svenska eller engelska. Ja, så jag har ju aldrig behövt liksom bli tvingad att prata franska.
Jag tänkte precis säga, så länge du bor i ett expat community så vet jag inte om du faktiskt kommer lära dig språket, för du behöver ju inte det. Du behöver ju inte lära dig tyska Exakt. Eller franska eller någonting. Engelska eller svenska funkar hur bra som helst.
Exakt, och det är det som är så hemskt. Min mamma sa det, hon bara, om ni bor i ett fransktalande land i 4 år och kommer tillbaka och inte kan språket, då är det pinsamt.
Okej. Okay. Jag håller väl kanske lite med din mamma, måste jag erkänna på ett
jag
sätt.
Vet.
Men Karin, vad innebär det att vara svensk för dig?
Oj, jag har ju aldrig, när jag bodde i Sverige så såg jag mig inte som helt svensk, i och med att jag absolut inte ser svensk ut, och det är väldigt många som påpekar det här också, för här är det så här, oh, where are you from? Man bara, Sweden. Så, what? Really? Så man blir liksom ifrågasatt direkt. Ja. I och med mörkt hår, liksom bruna ögon, allt det här. Så jag har ju alltid fått frågan, men var kommer du ifrån egentligen? Även när jag bodde i Sverige, och jag kan ju inte ens något annat språk. Inte ens franska.
Tydligen, uppenbar.
Och du kommer inte lära dig heller, för du är där i 4 år och du bor i ett expert-community. Så vi lägger ner franskan, tycker jag. Det är okej.
Vi får göra det. Men visst är det konstigt att folk ifrågasätter det direkt bara för ens utseende? Att man inte har kommit längre, att man fortfarande bara går på folks utseende? Att man inte kan liksom få in att det är så märkligt att man har mörkt hår när man är svensk.
Jag tycker inte det är så konstigt. Jag tycker inte alls att, alltså, vet du vad jag tänker inte att det är konstigt, för att det visuella är det första som man alltid går på. Och vi associerar ju olika saker på olika sätt. Och det visuella direkt gör ju att man får en tanke, en bild, kanske ett minne som man reagerar på. Så att jag tycker inte det är märkligt alls att man faktiskt dömer, för alla dömer, samma sekund vi ser någonting eller någon så dömer vi.
Eller bilden uppfattning.
Ja, exakt, man får en uppfattning väldigt snabbt, och hjärnan är så sjukt snabb för att få en uppfattning. Däremot tycker jag att det är dåligt om man sen, när man förstår hur det ligger till, att man inte är open-minded enough att faktiskt ändra den uppfattningen. Det tycker jag skulle vara märkligt.
Alltså jag personligen, alltså, som också då uppenbarligen inte ser svensk ut, så här, jag själv när jag ser andra personer som, alltså jag är ganska nyfiken, så kanske, jag vet inte om det är naivt att tänka så eller hur det är, men det är så här, jag själv personligen när jag ser att någon säger att de är svenskar och inte har, vad nu vi ska då kalla det, klassiska svenska utseende, jag säger, men vad har du för ursprung, har du någonting annat? Jag själv ställer de frågorna, och då hoppas jag ju att de som ställer frågorna till mig också har den, alltså förstår jag, men att det inte liksom är något dömande bakom, utan snarare liksom,
du är nyfiken.
Är nyfiken. Men Sverige kanske, vi får se liksom, vad tror du Karin, typ om vi säger om Sverige om 30 år, då kanske man inte, kanske det blir som USA att man inte ställer, eller vad tror ni?
Ja, nej, men absolut. Och nu när ni förklarar så som ni gör, så ni har ju självklart rätt. I rest my case. Jag tar tillbaka det jag sa.
Nej, men det
var inte meningen att du ska rest your case.
Nej, men Karin, det är många som tycker
som
du.
Jag skojar.
Nej, men det är också plus att det är bra och kul att diskutera och tycka olika. Och man har ju olika synsätt på det också. Men jag tror som Sverige, jag tror 30 år räcker inte för Sverige. Jag tror att jag tror det måste ju, såklart. Och jag tror att det går till rätt och det hållet, men jag tror det kommer ta mycket längre tid.
Det tror du?
Ja, tror jag. Personligen tror jag det. Jag tror det går långsamt, det går framåt, men det går långsamt framåt. Men svenskar är ju också sådana, tror jag, att vi behöver tid. Vi är lite långsamma av oss, vi måste smälta och tänka och liksom ta in.
Var sak har sin tid.
Exakt.
Kunde sagt det bättre själv.
Vilka är de största skillnaderna, tycker du Karin, hittills med att bo i Sverige och i Bryssel?
Nej, men för det första så är ju detta, om jag sa att vi svenskar är liksom öppna som personer och givmilda och så är belgare är väldigt, alltså hela kulturen är mer sydeuropeisk. Man märker att man har rört sig söderut. Det är, om man äter lunch till exempel, så är det konstigt att inte ta ett glas vin till lunchen. I Sverige så är man så här, nej gud, fantastiskt. Jag äter lunch inte hela tiden.
Karin, vi kommer ta en tjejlunch för dig snart. Vi kommer över.
Ni är så välkomna, så kan vi flamländska snart också.
Ja, exakt. Ja,
exakt.
Nej.
Exakt.
Nej, men så det är en stor skillnad. Och sen att man på söndagar så går man ut med sin familj och äter middag. Det gör man inte riktigt. Det känner jag inte riktigt av i Sverige. För det är så här, nej men barnen stör, det funkar inte, det blir för högt och sånt där.
Exakt.
Här är liksom, man går på en fin restaurang, så har de självklart en stor lekplats på baksidan av restaurangen för att barnen ska kunna vara där.
Barnen är välkomna på ett annat sätt.
Ja men exakt, barn och hundar är välkomna också.
Ja, men det var lustigt att du, med tanke på att jag egentligen inte har någon koll på Bryssel förutom just liksom hela EU och allt det vi pratade om tidigare, eller det jag nämnde tidigare, så hade jag faktiskt inte en bild av att det där låter ju nästan att vara lite så italienskt.
Jag håller med,
alltså,
ja.
Det du liksom berättar nu.
Ja, för det är just alltså, Bryssel och Belgien, då tänker man ju, jag tänkte ju också bara EU. Tråkiga höghus med kostymklädda män som går runt med portfölj.
Ja, men ganska
fyrkantigt. Och det är en stor del av det. Ja, men sen så finns det ju, Belgien har ju, även om Belgien, det är lika stort som Skåne, men det bor lika många människor i Belgien som i hela Sverige. Så det är ett väldigt tätbefolkat land. Men det är ju så mycket mer än bara Bryssel. Om man åker till det är ju väldigt uppdelat. Det är ju den flamländska regionen och så är det den vallonska regionen. I Vallonien, i södra Belgien, där pratar man franska och det är väldigt mycket som franska små byar. När man åker runt så är det liksom, man skulle lika gärna kunna vara i någon liten fransk by. Och åker man till den flamländska regionen, då är det som Holland och Tyskland och det är liksom lite mer strikt på det sättet. Och de har haft olika regeringar. Alltså det är ett väldigt uppdelat land på gott och ont. Så det, under corona till exempel, så har det ju varit olika restriktioner i olika regioner. Så när man kommer till en ny stad, man bara okej, vad gäller här? Ska jag ha ansiktsmask när jag går på gatan eller är det bara i butiker? Så det är väldigt så, det är svårt att hänga med.
Och vad gör du för att anpassa dig till ditt nya land? Alltså nu, trots expat, igen, trots expat-communityt. Vad gör du liksom rent aktivt? Vilka medvetna val gör du för att anpassa dig till Belgien?
Nej, men jag försöker så gott som möjligt att alltid liksom handla i belgiska matvarubutiker, ta del av, för det är ju det sättet jag kan ta del av kulturen, det är ju via mat faktiskt. Så jag försöker liksom lära mig. Bara häromdagen så var jag och köpte en sån här mollkastrull, så jag ska lära mig laga musslor.
Oh, vad härligt.
Och det första vi köpte var ett belgiskt våffeljärn.
Jag är så glad, det måste man ju ha. Det får du ta med hem till Sverige sen.
Absolut. Nej, men så det är det. Och sen så har jag försökt läsa på om Belgiens historia. Jag har en kompis som jobbar som guide inne i Bryssel. Så henne ska jag gå på en guidad tur med nästa vecka. Ska hon förklara. För sånt tycker jag är viktigt. Speciellt när man bor i ett land så pass länge. Även om tanken är att vi ska bo här i 4 eller 5 år. Så det är 2 år kvar ungefär. Då tycker jag att det är viktigt att ta del av landets historia. Och faktiskt veta vad landet och människorna har fått uppleva och gå igenom och varför de är där de är idag och liksom försöka ta mig ut ur den här expats-bubblan, vilket är lättare sagt än gjort.
Ja, och det där som du säger, det blir annorlunda kan jag tänka mig om man vet att man är ett land på begränsad tid än om man faktiskt flyttar dit och det kommer bli ens nya hemland för alltid. Hur hanterar du det när du vet att det förmodligen, eller ja, om det är 100% är tidsbegränsat? Skulle du kasta in det mer helhjärtat i att anpassa dig och integrera dig om du hade vetat att det här kommer vara ditt nya hemland för alltid?
Jag tror absolut att det hade varit annorlunda. Bara det att vi har satt barnen i en helt engelsk klass och inte en engelsk-fransk klass är ganska tydligt tecken på det, att vi säger att franskan är lite skitsamma, det är viktiga, vi satsar allt på engelska istället. För vi vet inte om vi kommer flytta tillbaka till Sverige efter det här eller kanske något helt annat land. Vi vet liksom inte riktigt, vi är öppna för allt möjligt. Däremot har jag ju märkt att jag har ju aldrig varit så svensk som jag är nu.
Nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja, den biten, att ja, det blir
så påtagligt. Om man, ja.
Vi har en Sverigebutik här, i och med att det bor ganska mycket svenskar här. Så vi, jag åker liksom dit och köper en ring falukorv, och den kostar 9,80. Så det är liksom en söndagsstek för oss. Ja. Ja, men om man köper lösgodis, och det är man bara så här... Man värdesätter alltid svenska på ett helt annat sätt. Jag visste inte ens att jag tyckte sill var gott fram tills jag kom på att jag måste ju ha sill. Ja.
Men jag håller helt med om det där. Alltså, exakt så där var det när jag bodde i Italien. Jag berättade det för dig sen också. Vi åkte till Ikea en gång i månaden eller en gång varannan månad, och vi köpte all fryshusman som fanns. Och ett kilo godis av karamellkungen. Och liksom, precis som du säger, mat som man inte ens åt när man var i Sverige. Men då plötsligt, bara för att det är svensk mat, så vill man ha känslan av sitt hemland liksom. På något sätt, sitt andra hemland.
Och då har ni ändå bott under en bra tid. Alltså där, liksom, jag menar, när jag bodde i Indien då, då fanns det ingen Ikea, det fanns ingen det fanns ingen social, det fanns ingen, det här 95, 96, 97. Och då minns jag liksom att man skickade så här DHL, som dessutom tog typ så här 2 veckor för att ta sig dit.
Skicka
choklad, Marabou-choklad, kommer jag ihåg, som var helt smält, och godis som hade blivit mosat. Men värt, oj, vad jag njöt ändå.
Exakt så värt det. Vad tycker du är svårast med att vara en svensk invandrare i Belgien?
Ja, men det är nog att det är ganska mycket att lära, speciellt när det kommer till traditioner. Så är det om den 6 december, tror jag det, då är det liksom, då kommer Sankt Nikolao hit och lämnar presenter, och det vill man liksom inte missa, utan man måste, det är så mycket notiser i min kalender om saker som ska hända, för man vill speciellt att barnen ska känna att de är, att de bor i Belgien och är en del av det belgiska samhället. Och då är det just det här med traditioner som gör det så tydligt. Så om alla andra får en present av Sankt Nikolau på morgonen där, och mina barn inte får det för att han inte, vi har inte honom i Sverige, eller har inte honom, ni fattar vad jag
menar. Det har vi där.
Då blir det liksom fel.
Att man hamnar utanför, kanske?
Ja, nej, men exakt. Mm. Så det är sådana saker, och här, det finns ingen tandfe, utan här är det tandmössen som kommer och tar tänderna och lämnar pengar. Sådana där saker måste jag liksom hålla koll på.
Men behåller du båda, då blir dubbla traditioner, behåller du de svenska och tar till de nya, eller byter du temporärt ut dem? Hur hanterar man det?
Vi kör allt. Alltså det är så mycket traditioner. Barnen får presenter så gott som varje dag.
Men Zana, hur upplevde du att det var att utvandra som svensk till andra länder? Alltså att bygga, bo i ett annat land, om än temporärt ändå? För du har gjort det flera gånger.
Ja, men jag tror också, skillnaden är ju, om man nu ska tänka så här, om jag skulle fråga min mamma eller pappa hur det var att utvandra, så är det en helt annan. Då har de ju flytt från någonting. När vi valde att bo i Vissland, då har vi ju valt. Så bara där, att du väljer att flytta än att du liksom tvungen att flytta. Alltså du flyr för ditt liv.
Men i ditt val liksom.
Ja, men det valet, nu de här, alltså då har det ju varit, jag tycker, eller liksom, då har det ju varit, jag tror att man har helt andra förutsättningar. Så då har det känts liksom lätt. Alltså man har ju fått välja liksom på ett helt annat. Och man vet också att det har varit under en kort tid. Så att man har fått välja godbitarna, tycker jag. Så har det varit för mig.
Alltså, vad tycker du har varit svårast?
Nej, det är väl mer saknad. Alltså, för mig har det varit mer saknad. Just också i vissa håll att man saknar vänner. Eller man saknar dem liksom mer så här, kära och nära. Alltså,
ja, för du var äldre. Du flyttade.
Ja,
precis.
Ja, jag var yngre. Jag bodde liksom.
Att det blev i relationer liksom.
Ja, så det är mer det jag saknade. Men resten liksom. Eller att man saknar landet, dofterna, för nu har jag ju bott liksom lite kanske kanske länder som inte har varit, visst London är en annan sak, men jag tänker andra länder som jag bott i länge som inte påminner så mycket om Sverige. Då har det väl varit att man, då var det inte fattigdom, allt sånt där, hur bra Sverige, hur rent Sverige är, hur bra alla har det, hur
uppskattar man det extra mycket också?
Ja, absolut. Människovärdet är liksom, man en helt annat, man har ett annat människovärde. Sådana saker.
Som man ser på, plötsligt på ett annat sätt.
På ett annat
eller
sätt. Men just de länder jag bott har inte haft samma människovärde, om jag ska vara upprig. Och om det hör till att de är 1 miljard eller, och att vi då 8, nu 10 miljoner, men liksom en helt annan, så det är väl det jag saknade. Att man är väldigt skyddad, har jag känt. Men liksom att man har varit väldigt skyddad i, alltså när jag klev ut för dörren i Sverige så är man väldigt skyddad. Och det var man inte på samma sätt där.
För mig kan jag säga, var det svårt att förstå systemet i Italien när jag flyttade dit. Och det var ganska, jag tyckte det var svårt att vänja mig vid det. För att det är fortfarande väldigt långt efter vårt svenska väldigt effektiva system. Men jag tycker Sverige har verkligen ett världens absolut bästa system i hur landet fungerar. Landet fungerar verkligen i Sverige. Jag tycker det är sen... Inget system är perfekt liksom. Men jag tycker faktiskt för av de länder som jag har varit i besökt eller och sådär, så jag tycker Sverige har ett fantastiskt system och Italien, deras system hade jag ganska svårt att ta mig till och även till en början liksom, innan man förstod hur det funkar, för det är ganska krångligt och det funkar inte tycker jag lika bra som vårt system i Sverige. Och sen också deras så här, manjana inställning, alltså för mig, gud det var så jobbigt. Men för att jag är väldigt så här, effektiv, jag tidsplanerar, jag kommer i tid, jag målar min tid om alla andras tid, och italienarnas, alltså de har ju allting får ta längre tid och det är okej att komma för sent, du vet, det är så här, men det är chill, det är fine. Och det höll jag på att bli galen i början på, att är man som jag lite så här control freak och tänker på tider och effektiv, så blir man lite knäpp i början, och det var bara, nej, man gillar läget, det är så det är.
Och det märker man ju av det här manjana, man ringer en hantverkare och sen, jag kommer. Man bara, när? Men jag kommer någon gång. Man bara, vadå någon gång? Och då kan det vara att man får inte ens en specifik dag.
Sätt av halva din dag. Så här, håll tummarna att jag kommer nu.
Ja, men halva min dag? En hel vecka måste jag vara hemma, för man har ingen aning om när de kommer. Och det är också så här, när de ska göra saker. Alltså om det är någon... Här, eftersom det regnar väldigt mycket, så är det ganska mycket fuktskador på hus. För de tänker liksom inte så här, då bygger vi på ett annat sätt. Utan de bara kommer dit och så målar de över typ mögelfläcken. Man bara, fast det där kommer ju inte riktigt funka.
Det är inte kosmetiskt här, det är inte det vi bryr oss om. Vi vill att det ska hålla på riktigt.
Nej, men exakt, och det är lite så man tänker. Man bara, okej, hur länge ska vi bo här? Ja, men det är 4 år. Ja, men det håller väl i 4 år, så det är inte vårat problem.
Exakt. Men hörni, om man flyttar till ett annat land och verkligen vill komma in i samhället, vad behöver man göra tycker ni då?
Vad säger du?
Jag skulle nog säga främst att kunna språket. Det är ju där det skiter sig då.
Men det är för att du vet att du är där temporärt och engelskan funkar så enkelt.
Ja, jag får skylla på det. Nej, men det tror jag gör en enorm skillnad. För då blir, ja, men precis som vi pratade om i början, då förstår man allt på ett annat sätt. Man förstår humorn på ett annat sätt. Man förstår hur allting funkar på ett annat sätt. Så är det bara. Jag tror att det är absolut. Och sen att man inte är så rädd. Att man vågar kasta sig ut. Att man går en... nu kommer jag inte på någonting. Att man går på en salsakurs med liksom bara belgare. Att det blir att man...
Är nyfiken.
Att man liksom vågar...
Kasta sig ut och vågar.
Ja, exakt.
Jag tror språket är nyckeln till typ allt, för att med det kommer allt annat. Eller inte allt självklart, men så mycket kommer med språket. Jag tror det är huvudnyckeln också. Om du inte tänker på expats nu, utan på belgarna, upplever du att belgarna är bra på att släppa in dig i deras sociala grupper? För det tycker jag att vi svenskar är ganska, generellt sett, är ganska dåliga på faktiskt. Alltså vi välkomnar in i det svenska samhället, där tycker jag vi är väldigt bra och väldigt öppna med det. Men jag tycker det är svårt när det gäller att vi är svåra när det gäller att öppna upp våra sociala grupper som ofta är ganska slutna. Det ska mycket till för att få tillträde tycker jag i Sverige. Så upplever jag det i alla fall. Samhället är en sak, de sociala grupperna är en annan sak. Vad säger du om det?
Jo, men det håller jag nog med om, att det är ganska likt Sverige här. Att de är lite så här, du är inte en av oss. Lite så.
Men det är precis,
Samtidigt som jag har väl inte försökt jättemycket kanske, men den uppfattningen som jag har fått, då är det så.
Men det stämmer ju, precis som mamma hade ju den här inställningen när hon berättade då, när hon kom till Sverige liksom. För jag bara, hur fick du så många svenska vänner? Hon bara, nej, men jag var så här. Hon bara, svenska, de måste vara blyga. Så jag gick och knackade på oss alla grannar i området.
Pratar hon sådär?
Nej, inte längre. Nu pratar hon faktiskt bra. Men då talade hon ju lite mer så. Men
fortsätt så, snälla, jag älskar
ja, och då gick hon och klackade på oss alla grannar faktiskt i området. Och så sa hon, det här är ju liksom på 70-talet. Slutet av 70-talet. Mm. Och hon sa, hälften kom inte. Hälften kom. Och så sa, jag ska bjuda er på eritreansk mat. Och så får ni ta med era mat. Alltså så får ni lära er era matkultur. Och så gjorde hon eritreansk mat. Ja, och sen många år senare kom resten. Men hon liksom gick in för att, för henne var inställningen, nu de är inte lätta att komma in med, men då får väl jag som inte är den typen få bjuda in.
Mm. Så härligt,
ja,
fantastiskt,
så det är härligt. Och med det liksom,
underbart.
Men det stämmer ju, det är inte lätt. Och det säger ju även bara vänner till mig som jag lär känna genom jobbet, som har flyttat ner från bara Norrland eller upp från Skåne och så här, komma in i så här Stockholmsgäng är jättesvårt, för att man har sina vänner.
Nej, det går inte.
Det går inte. Nej, för jag har hört att det är det
värsta. Det bara gå på sig själv. Alltså, jag ska väl, jag är också så, jag är svår på. Jag släpper inte in hur som helst, när som helst. Nej, men alltså, jag är väldigt öppen. Jag är väldigt öppen och på ett sätt och liksom social, nyfiken på människor, men när jag kommer in i kärnan, nej, men där är jag jättesvår också.
Ja.
Det är svårt.
Men titta bara på mig. Alltså, alla säger, jag tänker på hur många säger, men så glad för att de här mammagrupperna finns som har fått barn. Alltså jag bara, varför ska jag gå på mammagrupp? Jag har redan mina vänner.
Jag har min flock.
Ja, liksom, och även liksom, i förskolan. Och så, urgulliga mammor. Då jag liksom bara, nej, men mina andra tjejkompisar har. Så jag inte heller. Förstår
vet,
jag menar?
Ja, och vet du vad? Förut tänkte jag så här. Vad synd att man funkar så. Jag har tänkt på
och
det.
Och då är jag väldigt öppen inbjudande.
Ja, verkligen. Nej, men alltså, jag har tänkt lite om mig själv. Jag tänker på mig själv. Vad synd att jag funkar så faktiskt. Att jag kanske inte öppnar upp min innersta krets mer på ett annat sätt. Och nu ska jag nog säga, det är klart att det självklart kommer in nya människor. Men det är sällan och det krävs mycket att ta lång tid. Men samtidigt, jag har fattat en grej nu. Så det tog lite tid för mig att förstå det. Men nu är jag här för att jag blivit äldre. Och det är för att det tar tid. Det tar tid och det tar energi. Jag har inte så mycket tid. Och den lilla tiden man har, den vill man liksom hinna få med de, liksom ens nära vänner som man har. För redan där har man för lite tid, tycker jag. Så jag tror att det är mycket det. Liksom. Att man känner att man har inte tiden, energin och kanske orken för att ta in ytterligare människor för att man har redan för lite
tid. Jag tror att man inte har tålamodet heller, för att man känner ibland antingen klickar ordentligt med en viss, alltså efter en viss ålder. Ja. Eller så gör inte det. Och då, det kan vara det. Det är precis som du säger. Ja,
man måste investera tid. Så är det. Man måste investera tid för att få ut en sån liksom, vänskap. För att få ut det. Man måste investera tid. Och man kanske inte bara känner att man har tid längre. Men jag tror att det är otroligt viktigt att man är nyfiken och man är öppen och att man liksom är intresserad och nyfiken av människor. Men den där enda extra lilla sista steget, det, ja, den är svår.
Men sen så här, om man
och det är det som har blivit den stora skillnaden när man bor här då, att nu har inte jag kunnat välja mina vänner, om man säger så, utan man har ju blivit, ja, men det är de här jag kan umgås med, det är de här jag har träffats på gott och ont, vissa klickar man med och vissa klickar man inte alls med, men då blir det så här, ja, nej, men den här människan hade jag aldrig umgåtts med hemma, men nu gör jag det och gud vad härligt att jag gör det.
Ja.
Och vad glad jag att du fick den möjligheten. För att förstå vilken bra människa du hade kunnat missa. Alltså vad ska man säga, som man inte hade fått lära känna om man inte hade varit så.
Verkligen. För Karin, du har tre söner, eller hur?
Jag tror två.
Jag har två, förlåt. För att jag sa tre. Men du sa ju två. Du har två söner. Ja, det är kanske därför jag tänkte tre söner. Okej, du har två söner för att göra det här tydligt och klart. Två söner. Hur gamla är dina söner?
8 och 5.
Så de kommer att växa upp och spendera en stor del av sin barndom i Belgien. Så är det viktigt för dig att de får med sig och ha koll på sitt svenska arv? Och i så fall, hur ser du till att de får det?
Ja, men det är främst de svenska traditionerna. Som sagt, vi har aldrig firat midsommar så mycket som vi har gjort de åren vi har varit här. Vi har liksom, det är just de svenska traditionerna och den svenska maten. Och sen har ju vi fortfarande ett hus i Sverige, i Skåne. Så vi åker ju dit så ofta vi bara kan och spenderar stor del av somrarna där. Barnen har fortfarande kompisar där. Och sen så, Belgien och Sverige, det är inte liksom kulturmässigt, det är inte jättestor skillnad. Det är inte som om man skulle flytta till Indien till exempel. Och jag tror att om jag hade flyttat till Indien, då hade vi varit ännu mer svenskar än vad vi är nu. Så det är det som jag tycker är just de svenska traditionerna.
Jag födde min första dotter Antonia i Italien. Min yngsta Sasha, hon föddes i Sverige. Oj vad italienare, älskar barn förresten. Alltså de älskar
barn. Finns inget land i världen som älskar
så mycket barn. Ja, men det är så härligt hur mycket jag älskar barn där. Alltså, men vi flyttade hem igen när hon var drygt 2. Men jag började läsa Astrid Lindgren för henne i Italien. Och du vet så här, när hon var två år ungefär, så visade de klassiska filmerna. För det var ett sätt för mig att få in lite grann av den här svenska kulturen i hennes liv. Fast vi bodde i Italien. Jag ville att den skulle vara familjär för henne. och Astrid Lindgren kändes som ett bra sätt att göra det på. Och sen såg jag alltid till att prata på svenska hemma eller ryska, som skulle få alla delarna även där, för att italienskan fick hon ju gratis liksom. Sen talade jag tyvärr inte arabiska eller kurdiska, så det var fokus på svenska, svenska och ryska, men det italienska, den italienska delen fick hon ju gratis, för att det var det andra man fick lägga krutet på. Alltså hon kom in i det italienska samhället som en italienare, för hon föddes där. Så att, nej, men jag förstår verkligen det här att man ändå vill ge sina barn den andra delen också, och det är där man får jobba på, för att den andra finns där automatiskt varje dag.
Exakt, och det är det som jag är så himla glad för skolan som barnen går på, det är en jättestor internationell skola, och där verkligen de värdesätter alla barnens olika kulturer. Så de har bland annat en sån här international festival där varje land, som Sverige har liksom en del av det, och sen så är det en sydkoreansk och en italiensk, och där man verkligen får visa hur sitt land och sin kultur är. Och det tycker jag är så himla häftigt, just att man verkligen delar med sig och visar att vi är väldigt olika på många, många sätt. Samtidigt som när de går där i skolan och har skoluniform, då tänker man ju inte överhuvudtaget på att de kommer från olika länder.
Och det är inte dåligt att vara olika heller. Alltså det finns något positivt att vara olika.
Det är det som jag tror är viktigt. Man kan lära sig så mycket av varandra.
Och det är jättefint. Det är jättefint.
Ja, det är jättehäftigt. Det är det jag är väldigt glad över, att mina barn får uppleva just den här öppenheten till andra kulturer och till andra människor. För det är nog inte en självklarhet.
Nej, och det ligger en väldigt, väldigt bra grund för framtiden. Verkligen.
Ja.
Vi ska snart avsluta dagens avsnitt, men jag vill först be dig att berätta ett minne som du har som betyder någonting för dig och som länkar till dagens ämne. Och börja gärna med orden jag minns.
Jag minns alla gånger som jag har varit på restaurang och försöker låtsas vara en gnutta belgisk med att beställa på franska. Man börjar med bonjour madame, je voudrais, och så jag skulle vilja ha ett glas vitt vin. I och med att jag är i Belgien så dricker man alltid alkohol, tänkte jag säga. Det stämmer inte riktigt, men det är ganska gott. Och så servitrisen direkt: oh, can we take it in English so I can practice my English because I can hear that you're not from here. Så det är ett minne som jag kommer ta med mig här, att jag är otroligt dålig på språket, men att jag ändå försöker.
Fint ändå. Ja. I det hela, även om det är liksom en
ändå jag blir så irriterad.
Jag blir så
frustrerad. Man anstränger sig, försöker, så blir man liksom så här sågad.
Ja,
de måste vara tvärtom, mer tolerant, att man faktiskt anstränger sig och lär sig språket.
Jag tycker att du är fin, Karin.
Ja, du är så fin, Karin. Ja. Fortsätt beställa på franska. Säg så här, när de säger engelska, nej, kör på franska ändå, så får de anpassa sig, tycker jag. Strunta i engelska.
Och så kommer jag garanterat inte få rätt sak.
Men de har ju bara var flor och målfritt. Nej, jag skojar bara.
Exakt.
Så kan välja mellan. Nej, jag skojar bara.
Jag röstar på franskan ändå. Alltså. Och så chansar på att maten blir fine.
Jag försöker.
Karin, stort tack för idag, för att du delade med av ditt liv i Belgien. Det har varit så himla kul och intressant.
Ja, men tack. Ja, men verkligen, Karin.
Och Zanna? Я просто хочу сказать, что ты моя молодец и ты моя любимая девочка. Det betyder att du är bara fantastisk. Och tack för idag och till vår briljanta...
På ryska.
Bara, ja, på ryska. Exakt, det var på ryska. Och till vår briljanta producent Oliver Bergman. Stort tack till dig också, Oliver.
Ja, verkligen.
Hörrni, ja, nu är det slut. Tack för idag.
Tack, Karin. Gud, vad härligt att få prata med dig.
Tack, fantastiska, underbara Karin. Och tack till dig som lyssnade
beaucoup.
Också.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. A bientôt. Tout à l'heure. Ciao.
Ciao.
Hej då.